Röster.
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 Dagens programledare är Vattenmelon Otto, Mattias, Ina och Amanda.
Dina röster i vardagen.
Hallå och välkommen. Välkomna.
Hej.
Hej. Hej. Välkomna till Fontänbubbel. Idag ska vi podda som vanligt på torsdagar. Och idag ska vi prata om mytologi på lite olika sätt. Jag heter Tina och har bredvid mig här.
Jag heter Amanda.
Ja.
Och vi ska prata om hur myter, vilken funktion de har för människor och i samhället. Hur det har varit innan och hur det ser ut idag.
Ja, och vi kommer få upp en liten panel här så småningom. Med lite olika ingångar och lite olika exempel på mytologiska figurer och historier och lite olika perspektiv. Det ska bli kul! Tycker du det också?
Ja, jag tycker mytologi är jätteintressant
ja.
På alla vinklar.
Mm.
Så det är både hur det är i samhället och hur man använder det i författande och allt sånt.
Spännande. Vi återkommer strax med mer.
Hey, Billy, you there?
Ja, så välkomna tillbaka. Nu har vi fått upp en gedigen panel här. Vi har Otto här som står till vänster om mig. Och jag skulle vilja fråga dig, varför ska vi ha ett program om mytologi? Varför är det intressant med mytologi, tycker du?
Vad som är intressant med mytologi, det var en mycket bra fråga. Att det är liksom en... vad ska man kalla det för? jo, men alltså det är eskapism. Man är verklighetsflykt.
Ja.
Och det säger någonting om vår samtid. Det är ofta spännande. Det innehåller liksom drama, passion.
Just det.
Ja. Det finns väl många. Kärt barn och många namn.
Ja, absolut. Absolut. Hur, vilken var den första liksom, mytologiska figuren du kommer ihåg att du stötte på?
Den första? Ja, det vet jag inte.
Nej, okay.
Det var, alltså, grekisk mytologi var den liksom, de sagorna jag introducerades för först. Sen minns jag inte vilken titan eller gud.
Nej, okay.
Eller satyr. Eller,
I don't blame you. Det finns många.
Precis.
Ja. Yeah. Sen har vi Mattias som också står här och har ett intresse för de här grejerna. Vill du säga någonting om hur du...
Ja, i mitt andliga sökande så upptäckte jag mytologi för att vara lite kristen orienterad.
Alltså, du har varit...
kristet orienterad i min andlighet så var det gött att upptäcka mytologi för det var liksom häftiga historier, det var... ett annat sätt att se på det mystiska. Liksom.
Ja, ja, okej. Okay. Så liksom som en... vad är de häftigare än
kontrast,
själva kristendomen?
Ja, tycker jag.
Ja.
Och så blev jag förälskad i framförallt nordisk mytologi.
Okej. Okay. Ja. Spännande.
Ja, mycket Tolkien och sånt. Jag tycker det var fantastiskt.
Ja.
Ja.
Och sen har vi Vattenmelon.
God dag.
God dag, välkommen. Tack. Hur är läget?
Det är bra, tack.
Mm. Vad säger du om din ingång i den, vad ska man säga, mytologins värld?
Det var faktiskt när jag var 22 och läste en bok som John Cleese skrivit med sin psykiatriker Robin Skinner. Och då var det att han Skinner använde sin psykologiska insikt för att beskriva symboliken i mytologi. Och jag hade länge varit en intolerant ateist.
Vad sa du? En intolerant ateist? Okay.
Så då fick jag nya ögon på religion. Så var det inte liksom det storskaliga aspekten av religion, alltså det politiska gillade. Men just mytologi, det finns mycket insikter och sens moral och sånt. Och då blev jag nyfiken och hade fick ett intresse.
Insikter i vad då?
Det kan allt från mänsklig natur till personlig utveckling etc.
Hade du någon relation till John Cleese då? Så att han var liksom en sån som du såg upp till eller så, som blev, så att det blev liksom en naturlig ingång då genom honom eller?
Nej, alltså det var att, visst, man hade ju sett Pangebygget i mellanstadiet, men det var att jag var hos min moster i London och så i ett av sovrummen jag fick låna, så i hennes bokhylla fanns denna boken Life and How to Survive It, som de två hade skrivit.
Life and How to Survive It?
Ja.
Okej.
Och den var bestseller på 90-talet.
Var den då, jag kanske missade det om du sa det redan, men var den helt tillägnad mytologi, eller var mytologi en del i det här?
Det var en del. De använde psykologi för att förstå politik också, och allt från kanske bara för vissa utvecklade störningar som schizofreni till liksom allt från äktenskap. Så det är väldigt bred. Liksom. Boken är en dialog mellan de två, så det är som en verbal promenad genom en rad ämnen.
Spännande. Är det någon annan som har hört talas om den eller läst den?
Nej.
Nej,
och det var första gången jag hörde uttrycket verbal promenad.
Ja.
Jag med.
Bra. Ja, men vad spännande. Vi ska få höra lite mer om, liksom, lite fördjupat om lite olika mytologiska figurer som ni har valt ut. Ska vi ta en låt? Hallå, hallå. Välkomna tillbaka. Det här vi just hörde nu var Flower med Deerhoof. Och låten som vi hörde innan var Guess med Charlie XX och Billie Eilish.
Ja, och nu så har Mattias förberett en text för oss.
Jag ska prata lite om Joseph Campbell. En av 1900-talets mest inflytelserika mytologer revolutionerade vår förståelse av myter och dess inverkan på den mänskliga kulturen. Hans arbete har påverkat områden så olika som litteratur, psykologi och populärkultur. Och han kanske mest känd för sin teori om monomyten, även kallad hjältens resa. Han hävdar att alla hjältemyter, oavsett ursprung, följer en liknande bana. Hjälten ger sig ut på en resa, möter prövningar, uppnår en seger och återvänder hem förvandlad. Campbells monomytiska ramverk blev särskilt inflytelserik inom modern berättelsekonst och format i allt från George Lucas Star Wars-saga till strukturen av otaliga filmer, romaner och datorspel. Hjältens resa och dess universala karaktär visar på dess djupa koppling till mänsklig psykologi. Till exempel figurer som Luke Skywalker, Harry Potter och Frodo Baggins är moderna inkarnationer av den arketypiska hjälten, vars resor speglar vår egna strävan efter mening, syfte och förvandling. En av Campbells största insikter var att myter inte är begränsade till den antika världen. De är lika relevanta idag. Han argumenterade för att det moderna samhället fortfarande behöver myter, även om inte alltid känner igen dem. Han föreslog att moderna institutioner som bio, litteratur och till och med sport uppfyller många av de roller som forntida myter en gång hade. Bortom berättarkonstvärld har Campbells idéer om myten som metafor och dess psykologiska funktion hjälpt otaliga individer att navigera livets komplexitet. Campbell såg helt enkelt myter som metaforer för den mänskliga upplevelsen. Myten var inte bokstavlig sanning utan en metaforisk. I slutändan bjuder Campbells arbete så att de ser myter inte som föråldrade reliker från ett avlägset förflutet utan som levande utvecklande uttryck för den mänskliga upplevelsen. Vare sig form av antika legender eller samtida filmer fortsätter myter att forma hur vi förstår oss själva och världen omkring oss.
Tack! Det var,
tack så jättemycket. Det var mycket att packa upp där.
Ja.
du berörde spänningsfältet mellan det globala och det, alltså det universella och även det lokala. Tolkade jag det som lite... det är ju intressant på många sätt och vis. Det finns ju beröringspunkter i de här sagorna, viss moraliska poänger som på det lokala planet kan manifesteras på olika vis. Och det är ju liksom det gör det ju väldigt ska man kalla det för dynamiskt och spännande.
Ja, absolut.
På så vis.
Det är intressant att myter kan fylla så många olika funktioner. Att det absolut. Både är underhållning men också i meningssökande om man är på en andlig resa eller
monomyten kan man säga.
Man kanske hade en bättre liksom, känsla för människans helhet förr än vad man har nu på ett sätt. Ja. Men jag tänkte, hjältemyten känns ju också väldigt, väldigt universell. Men man tänker...
Jag har en fråga kring det faktiskt.
Ja, du har det?
Ja,
men,
Campbell nämnde ju att dagens filmer och populärkultur ofta fungerar som myter också.
Mm.
Och passa Marvel eller DC-hjältar i Campbells idé om hjältens researketyp, en slags modern myt som som är fängslas på mer superhjälte moderna sätt att se på den, kanske antika hjältar som Achilles och sånt, utan Thor finns i Marvel och alla möjliga. Det fungerar som en plats för moderna comics, inte bara antika hjältar.
Men vad är frågan? Fanns det en fråga där i också?
Ja, just det. Ja.
Hur de passar in i idén om hjältens resa och arketyper.
Ja, alltså hur Jungs bild av att
till exempel Jung,
att myterna återfinns också i populärkultur. Hur det passar ihop med...
Det är en väldigt akademisk fråga. Jag tänker det råder tvistade meningar om det.
Vattenmelon vill gärna svara på den frågan.
Ofta är det att om man kallar Batman och Spiderman, då ofta är trauma eller en olycka som får dem att ändra sin syn på livet, och senare kanske de utvecklas och sen blir väldigt osjälviska och altruistiska.
Ja.
Och sen ibland i vissa paralleller man kan säga, en del har ju nämnt detta med Stålmannen och Kryptonit och Achilles och hans häl. Ja. Så liksom det finns liknande narrativ i modern och...
Mm. Jag tycker det är väldigt fascinerande att liksom man har kunnat, för den är så allmänmänsklig. Jag kan inte föreställa mig liksom ett samhälle då den här liksom rörelsen skulle vara ogiltig, alltså med någon som ger sig ut på en resa och övervinner en massa hinder, för det är ju det livet är väl så, alltså sen är det klart man kan, det finns ju olika, alltså i arketypen ingår väl också så här lite manligt och kvinnligt och sådär, men det kan man ju möblera om, men liksom grundrörelsen, grunddramat kommer väl liksom aldrig att raderas ut ur, eller jag bara fick den känslan nu, eller vad tror ni?
Ja, det här med att gå på en resa är ju också... Det kan ju vara vilken det behöver inte vara en faktisk resa.
Nej, precis.
Det kan ju vara en motgång i livet eller en omställning eller en katastrof som man måste anpassa sig efter.
Ja.
Ibland tänker jag att man underskattar typ jag vet inte, som att jag blir förvånad över min egen förvåning över att man kunde komma på det i det antika Grekland. Men de var ju, nej, men jag vet inte. Förstår ni vad jag menar? Vad skulle du säga? Otto.
Otto är förvirrad. Okay. Ska vi säga. De individuella, alltså metaforen är legitim oberoende av den individuella upplevelsen eller erfarenheten. Det behöver inte, det kan ju ske på mikropersonligt intern plan likväl som i en fysisk händelse.
Mm.
Och det tror jag är det, just det tror jag är väldigt, alltså det är applicerbart överallt.
Mm.
Jag har en sista fråga.
Ja, kör. Säg.
Hur fungerar symboliska hinder och monster i myter som presentationer av våra egna inre konflikter såsom rädsla, ångest eller trauman? Alltså, till exempel dräpa draken, dräpa demon, alltså en slags hänvisning till
just det.
Egna inre demoner. Det finns mycket sånt i mytologiska storytelling.
Mm. Jag tänker på Leviatan direkt.
Ja, exakt. Ja.
Vad är Leviatan?
Det är ju ett monster i Bibeln.
I Bibeln, okej. Okay. Förlåt min okunnighet.
Demon. Nej, jag tänkte att, demoner och sånt finns i både religion och mytologi.
Mm, jo, absolut.
Det finns ju också så att mycket monster i antika myter handlar ju om, eller symboliserade det som inte var mänskligt. Så man skulle besegra det som var djuriskt inom sig själv. Så att om man, när man besegrar monstret så visar man sig vara människa. Alltså en högre varelse.
Mm, precis.
Ja. Vad säger du?
Ja, jag vill nämna att egentligen finns det ingen motsättning med det Amanda sa och ni andra sa. För att om man tänker stenåldern, det fanns ju rovdjur som var ett hot mot människan. Rent praktiskt. Men den rädslan som det triggar, det i sin tur kan ju också kodas, som ni sa, med påhittade monster. Och då är det att visst, du har kanske ett gammalt, något förträngt gammalt smärta som du får hantera. Men det är ändå samma kanske rädsla som används, som sagt, vid ett rejält hot, som att en skogsbrand eller ett lejon eller en björn som vill slita dig i stycken.
Jag menar med att man är rädd för det barbariska inom sig, så att man besegrar våldet och ja, precis, det som inte är högre tänkande eller logik eller känslor. Ja,
det är någon sorts liksom särskiljande av människan från det djuriska. Så.
Ja, ja, precis.
Mm. Ja, men det är en inre kamp som vi alla på en nivå.
En konflikt, kanske.
Konflikt, en bättre ordval.
Men också kanske bara det där att det är coolt med monster. Tror ni att man alltid har tyckt det?
Ja, oh ja, det är en
alltså det här med eskapism som du var inne på. Precis. Och sådär också.
Oh ja, så man får inte underskatta liksom spänningsmomentet i liksom de här berättelserna.
Nej, för man måste ju engagera samtidigt. Exakt. Som man presenterar de här myterna, tänker jag. Och som
men
du var inne
men det
på,
är ett pedagogiskt eller? Verktyg, tror jag. Alltså, de gamla grekerna använde ju liksom myter för att i bildningssyfte. Och det går ju inte att kanske att nå ut till framförallt barn om man inte använder sig av bild, alltså man kan, om man inte kan forma liksom forma fotografiska bilder i deras huvud,
symboler för
symboler, precis. Och på så vis locka in dem och
indoktrinera dem.
Det finns kärt barn har många namn.
Men var inte du, Amanda, för mig du sa någonting om att det här med att man trodde att det var en grupp människor som hade skrivit till exempel Iliaden eller något där, men att det visade sig att det bara var en. Vänta, vad tänkte jag med det här nu?
Homeros.
Ja. Nej, jag hade en tanke som jag ville...
Det vi alla såg berätta, det, vi såg glädlampan ovanför. Ja,
den tändes och sen släcktes den igen direkt.
Det var synd.
Ja, när vi pratade så handlade vi om att det här är inte prioriterat att informera rätt information om det.
Mm.
För när jag gick i högstadiet så fick jag lära mig att Homer var många människor. Att det var en rad med personer som hade skrivit i laden. Men även att man vid den tiden visste att det inte stämde inom akademin. Det var motbevisat. Att man vet att, nu vet man, eller man visste, hade sedan länge vetat att det var en enkel person.
Mm.
Men ingen hade prioriterat att rätta den textboken som jag lärde mig ifrån.
Mm.
Om det var det du menade.
Ja, det var kanske det, men det var något kopplat till det som du sa.
Och vad har du för åsikt?
Jag tycker det är förkastligt. Det har blivit rättat omedelbart. Ett barn ska inte lära sig så hemska saker.
Nej, gud.
Fruktansvärda. Orättvisor.
Okej, vi kommer strax tillbaka.
Yes. What's left of me as you live and breathe. I really know now what had hold on me.
Yes, där var Speyside med Bon Iver. Vad var vi?
Jo, vi pratade om hur information fördelas. Eller att nu för tiden så kan ju myter, som i bemärkelsen att det är en falsk historia eller som många tror på, kan skapas väldigt fort via internet framförallt. Lika fort som information kan skickas så kan en myt skapas och stärkas med orelaterade bilder och
just det,
på alla sätt. Men myter har ju funnits så länge människor har kunnat kommunicera.
Mm.
Och du har...
Ja, jag ska då ta om myternas pedagogiska funktion, kan man säga.
Okej, och du har också en myt som du ska liksom prata om lite,
ja,
eller?
Mm. Som ett exempel. Så det fanns en gång fem blinda...
Kan du bara säga när är den ifrån?
Och ja, jag vet inte om den är från medeltiden, från södra Asien. Men
ja,
i alla fall, fem blinda män gick fram till en elefant och kände. En tog på öronen och sa, jaja, det är en fladdermus med vingarna. En kände på svansen och på tippen var en massa hår, så jaja, det är en sopkvast. Och en kände på benet och jaja, det är en trädstam. Och en kände på magen och elefanter har ju hård hud och tjock hud. Så jag hade en klippa och den är varm för den har varit, solen har varit framme. Och det visar att folk har olika perspektiv. Och ja, på ett sätt är det sant men ändå inte sant. Och liksom ett fragment av sanningen är alltid en förvrängd sanning. Och människan lever ju i en väldigt oändligt komplex miljö. Så för att kunna, man får ju något begränsat perspektiv. Så för att förmedla det man vet så använder man myter. Och ska sen ta en kort historik om myternas ordets historia.
Men kan vi stanna vid den lilla myten en gång? Varför valde du den?
För jag hörde den när jag var 23 på ett kvällsföredrag. Och jag tyckte den, ja, den är väldigt bra. Den passar i många sammanhang. Mm. Oavsett kulturell kontext.
Mm.
Och ja, allt från när det uppstår konflikter, till exempel bland folk. Man har båda begränsade perspektiv och man ser sin vinkel som man tror det hela bilden.
Mm. Det blir väldigt starkt när man får det i en metafor på det viset. Alltså, eller liksom snarare än att någon säger till en vad man ska göra eller tänka. Liksom, att man får en bild uppmålad på det viset. Mm. Alltså.
Jag är lite som Otto var inne på att till exempel för barn, de har inte så stort ordförråd, de har inte så god abstraktionsförmåga.
Mm.
Så det visuella, liksom, det heter ju en bild som är mer än 1000 ord.
Mm.
Och då tänker jag en berättelse, liksom, det kanske 200 ord, bilder. Då blir det ännu fler ord det motsvarar.
Mm. Verkligen.
Och skulle jag nu ta om ordets ursprung. I den antika Grekland fanns ordet mythos som betydde berättelse. Och man hade också ordet logos som var med om förnuftet och det analytiska. Och man såg inte dem som motsägande utan båda sin funktion att förklara verkligheten. Och sen senare på medeltiden så började araberna ta in grekisk filosofi. Och då började man mäta och då blev det vetenskap. Och man började mäta saker. Och så småningom så spreds vetenskapen till Europa. Och då var att kristendomen dominerade. Och vetenskapen såg som ett hot. Till exempel att alla visste att jorden var platt och att det var solen som cirkulerade runt jorden. Och då blev det att myt fick en dålig konnotation. Men även före det, på 300-talet i Romarriket, så var det kejsar Konstantin. Han legaliserade inte bara kristendomen utan gjorde lag på att vara kristen. Och då var det att andra religioner såg som ett hot. Och då var det att jaja, det är bara myter de bär på. Men man ville inte erkänna kanske Bibeln som en samling myter, mytologi, för att det var en absolut sanning. Och sen, ja, så än idag, en författare jag senare kommer fram till, han har ett retoriskt exempel. Han säger att om du har Bibeln och det är en bokbutik eller bibliotek, sätter du den på hyllan för faktaböcker eller för fiktion? Och folk har svårt för att välja det. Och det är ingen slump.
Var det en undersökning? Eller vad sa du?
Nej, en författare har en liknelse.
Jaha, okay.
Som du har Bibeln och du är bibliotek.
Mm.
Ska du leta efter den bland faktahyllan eller fiktion och romaner?
För mig är det själv, eller vad säger ni? Jag tänker definitivt fiktion och romaner.
Men alltså, det är ju, alltså, bara återkopplat till det här med att göra anspråk på sanningen och dogma. Det finns ju ofta inbyggt i många, många religioner och mytologier. Och det, ja, det fanns en tanke bakom det. Ja, men det, vattenmelon, du kanske själv har någonting att säga om.
Ja, jag håller med. Men ser ni att monoteismen, det är ofta en gud. Och då känner man sig lättare hotad jämfört med en kultur där idag kanske hundratals gudar och gudinnor.
Mm.
Och idag är ju planetens största religion kristendomen och islam. Och jag tror inte det är en slump att de ofta har spritts med våld. Och ja. Mm. Alltså man är extra känslig för ett relativiserande perspektiv.
Josef Campbell sa en intressant grej. Han sa att religion är missförstådd mytologi.
Just det. Det och på vilket sätt missförstådd då, menar
han? Jag vet inte riktigt vad han menar, men alltså, det kanske tar i.
Men jag tror att religionen menar att du tar mytologi och du försöker göra det storskaligt och övertyga många. Och då blandas politik, makt i samhället. Du måste kunna influera nu till en stor massa. Ja. Och då kan det vara allt från monarkins makt till liksom en armé som skyddar det.
Tänker om som Campbell som ser mytologi som representativt av mänskligheten och psykologi och så. Att ha mytologi bokstavligt är ju att missförstå det i så fall.
Ja,
mm.
Ja, absolut. Men om man nu ska göra en distinktion mellan liksom mytologi och religion, så är det väl den just att mytologi är kanske mer dynamisk och på sätt och vis kanske mer folklig. Det finns en möjlighet kanske att dogman är inte lika stark, så det kanske finns en mer större möjlighet att påverka narrativen i de här berättelserna, och det är också lokalt förankrat, det manifesterar sig olika beroende.
Man kan säga att det är mer polaristiskt jämfört med monoteistiskt.
Alltså, tror ni att det fanns folk som var, det är kanske en jättedum fråga, men tror ni att det fanns folk som var kritiska mot de här berättelserna då när det begav sig?
Alltså det kanske skulle vara det mer kritisk mot berättelser överhuvudtaget eller vissa.
Ja, men precis som att det finns non-believers nu liksom. Alltså det finns ateister och folk som kritiserar kapitalismen, och det finns folk som alltså,
filosofer har ju traditionellt blivit fängslade för att de ifrågasätter. Mm-hmm. Och det är ju genom hela antika Grekland som det hände.
Fanns det en sån uppdelning då mellan?
Uppdelning vet jag inte, men det fanns ju fritänkare som inte trodde på det bokstavliga. Mm. Att gudarna inte var inte riktiga individer, utan mer eller symboliserade.
Så redan där var det liksom vetenskapen var ett hot mot sagan på något sätt?
Ja, filosofi och vetenskap är ju besläktade.
Ja, men det är inte samma sak, absolut. Men liksom,
det har ju varit, dissidenter fanns ju då också.
Sen det som Otto sa innan, han snackade om att mytologier, du beskrev dem som dynamiska och så. Det var något jag tänkte, och det att jag ofta är att Joseph Campbell sa att nattliga drömmar är som privata myter och myter är som kollektiva drömmar. Och det är just det att med det liksom, om man bortser från de monotistiska dag, myter från olika ställen, alltså blir mer närodlade och liksom hemmagjorda. Och kan det finnas en variation, och jag tror det är mer utrymme för tolerans, så att man ser att olika myter, olika perspektiv på en komplex verklighet man behöver leva i, och i olika perioder i livet behöver man olika förklaringsmodeller.
Mm, absolut.
Sant.
I like the girls who do drugs, girls with cigarettes, by girls, girls with no buzz, girls with me, just for fun, I don't make no Yes, det där var Girls med The Dare. Välkomna tillbaka. Vi pratade just lite om dissidenter under antiken och oliktänkare och hur man kanske använder de här myterna.
Ja, mytologi har ju använts som ett vapen eller ett verktyg av makthavare. Som i antika Grekland så var det ju väldigt många kungafamiljer hävdade ju att de var besläktade med gudarna via en lokal hjältehistoria eller annan. Så de använde ju det för att hålla makt. Och det här med att ifrågasätta makt har ju, finns det ju väldigt mycket myter om. Bland annat
Prometheus. En väldigt smidig övergång där.
Tack så mycket.
Tack så hemskt mycket. Vi kom osökt in på en historia om Prometheus. En av de gamla grekiska gudarna, en titan närmare bestämt. Prometheus var han som hjälpte Zeus i kampen mot sin far då, titanen Kronos. Men det kan vi ta en annan gång. Han hjälpte även Zeus med att skapa människan. Och han hjälpte också människan att göra eld. Detta gjorde han dock utan Zeus tillåtelse, som man brukar kalla det för att han stal elden. Och detta gjorde ju att människan utvecklade snabbt, något som Zeus inte uppskattade, för han föredrog att människan skulle leva i okunskap och så vidare. Han hade väl sina skäl till det. Det är många makthavare som gillar liksom kaos och för att befästa sin egen makt. Och liksom så här gudomligt straff fick han smedes han upp, alltså Prometheus det vill säga, på en klippa dit varje dag kom en örn som åt av hans lever, och Det är lite Sisyfos-liknande straff därför att det växte sedan ut en ny lever varje dag så lidandet kunde fortsätta. Väldigt sadistiskt.
Den är så kreativ den här... Ja, de är chockerande.
Sadister är kreativa. Det är en av deras bästa egenskaper antar jag, i deras eget huvud. Det dröjde sedan många år innan han blev fri. Enligt legenden var det Herakles, eller Herkules i romersk mytologi, som räddade honom genom att skjuta ner örnen.
Ja, blev han räddad till slut?
Han blev räddad. Men hur som helst, just det. Zeus ville inte bara straffa Prometheus, han ville straffa hela mänskligheten. För mänskligheten drog nytta av eld, som vi alla vet är någonting ganska så relevant. Så han såg till att ur lera forma en flicka vid namn Pandora. Och hon fick av Zeus en blankpolerad ask i koppar som hon fick bära med sig alltid. Men hon fick aldrig lov att öppna den. Zeus visste dock, han var ganska slug, han visste att hennes nyfikenhet skulle överta henne. Och likväl så en dag så seglade nyfikenheten över henne och hon lyfte på locket ur, och ur asken flög allt det onda som sedan kom att plåga mänskligheten. Hårdhet, förtryck, fattigdom, åldrande, sjukdomar, avundsjuka, lidelser, förtvivlan, etc. Med mera. Mm. Och det kom att spridas över hela världen. Zeus hade fått sin hämnd. Dock lämnades någonting kvar i asken. Hoppet. Pandora han stänga asken innan hoppet försvann och därav räddade. På det viset hade människan fått ett sätt att överleva i en fientlig värld. Mm. Frågor på det?
Ja, har... Vattenmelon vill säga någonting här.
Ja, alltså jag tänker att hela det med att han stjäl elden, blir straffad och sen det andra med Pandoras ask, det påminner om Edens lustgård. De tar äpplet. De får mer medvetande. De minns att jag är naken. Hela den innebörden. Och sen utvisas de blir straffade. Eva straffas med att kunna behöva föda med smärta. Och att de måste äta genom att slita med att odla på fälten. Så det är liksom... Det är intressant. Och det är också liksom... Det är ju en föräldrakaraktär som sätter stränga regler. För att han vill ha maktmonopol. Och det är intressant att du kopplar det till... Ja, politiska härskare. De vill inte ha någon opposition. Och ha sin makt hotad.
Exakt. Mm. Är det någon mer som har något att tillägga?
Har du någon relation Amanda till den här myten? Som hon har.
Jag vet inte, jag hade en annan, eller att det finns flera versioner av den myten.
Mm.
Just det.
Bland den jag har hört, det här med att hoppet blir klar i asken, är en ganska modern version av den. Och jag har aldrig riktigt förstått det. För om han släpper... Han borde ju släppa lös.
Han borde släppa ut hoppet, precis.
Ja, för precis, för har för
nu
hon...
Nu är hoppet kvar i asken.
I Pandoras låda.
Och som hon... en kruka egentligen.
Mm, är det?
Vad jag har lärt mig. Mm. Men i lådan, så det är ju inte en positiv twist på slutet.
Nej. Men enligt det du läste så lät, då var det ändå liksom upplagt som det skulle vara något positivt. Att hon, vem är Pandora då liksom, i sammanhanget? Är hon liksom...
Alltså bara... Pandora, alltså jag ser henne som hjälten i sammanhanget. Mm. Hon räddade hoppet. Och hennes nyfikenhet, visserligen så medförde det kanske negativa konsekvenser. Å andra sidan, alltså vare sig man, alltså rent bokstavligt tycker jag att hon borde kanske släppt ut hoppet. Just därför att det passar bättre in rent logiskt i liksom...
Bland alla de här story. Förfärliga sakerna.
Precis. Så är det ändå liksom, tänker jag, metaforen är ganska tydlig.
Ja,
hoppet är något som vi alla... behöver leva på.
Ja, vi ska värna om det.
Och värna,
liksom.
Och,
Men vad händer i den andra versionen då? Släpps det också?
Nej, hoppet inte, inte
hoppet
med.
Hoppet finns inte överhuvudtaget.
Hoppet är inte det i den första.
Det känns mera grekiskt antikt, ja. Tycker jag. Ja, att allt är bara, levrar äts upp. Precis. Och folk blir straffade och alla gör en massa dåliga saker. Ja.
En annan intressant antik historia är den med Persefone, Queen of the Underworld, som också blir straffad på något vis.
Jo,
till Hades. när hon plockar blommor på ett fält.
Ja, hon blir tillfångatagen av Hades.
Ja, hon blir kidnappad medan hon plockar blommor.
Precis. Ska vi berätta metaforen då? Eller det kanske är lite överflödigt. Ja, eller vi tar en låt istället. Varför inte?
Yes, det här var Slither med Velvet Revolver. Ja, men intressant att höra om Prometheus och det som omgärdade honom. Och att det fanns lite olika varianter också på den myten, som du ju ofta gör.
Ja, det finns väldigt, av de grekiska myterna så de har ju omarbetats så många gånger och skrivits ner som sanningar så många gånger innan dess. Men de återkommer ju i dagens samhälle också.
Mm.
Det finns ju otaliga versioner och omtänkningar om de grekiska myterna. Och andra myter också, självfallet.
Mm.
Men de grekiska har ju varit klassiskt upphållda. Som...
Tolkar man om dem för att de ska passa? Eller uppdata eller liksom så här, tolkar man om dem på grund av det samhälle man lever i? Eller anpassar man dem med flit? Liksom? Förstår ni vad jag menar?
Jag tror det är något som sker organiskt oftast. Mm. Det är bara... blir på det viset. Det är liksom naturligt att ett socialt, kulturellt fenomen som föds på en plats kommer per automatik att eroderas och tilläggas saker till i det sammanhanget det slutligen landar i. Så att det tror jag sker naturligt. Sen kan man ju ha liksom, sen tror jag det finns alltid hetska diskussioner så tvistas mellan de lärde om vad som bör liksom vara kvar, vad som bör förändras och vad som passar in i tiden och så vidare. Ja.
Men Vattenmelon, hade du en metafor som du tänkte på?
Ja, och det skiljer skillnaden mellan det subjektiva och det objektiva. Ni har kanske hört om de indiska gudarna Shiva och hans fru gudinnan Devi. De hade två söner. En hette Kartikeya och han var väldigt atletisk och han red på en påfågel. Och hans bror Ganesh är den med elefanthuvud. Och Devi sa att jag är en mango i min hand, en väldigt söt, saftig frukt. Och den som först går tre varv runt jorden vinner den. Så Kartikeya, han satte sig på sin påfågel och flög. Och Ganesh stannade och grubblade. Han var visdomens gud. Så sa han att Kartikeya gick ett varv och sen ett andra varv. Och sen efter det så gick Ganesh tre varv runt sin mor. Och han fick mangon. Och då blev Kartikeya rasande. Varför gjorde du det? Detta är fusk. Så sa han att Ganesh sa till Kartikeya: du har gått runt jorden. Jag har gått runt min värld. Och då är det att moden symboliserar det subjektiva, hans emotionella verklighet, men hans världen, planeten, är det objektiva, den fysiska verkligheten. Och en del säger att det är en spänning mellan vetenskap och mytologi, men det visar ju med att man kan inte ha ett meningsfullt liv utan myter, även de sekulära. Allt från pengar till nationalstaten till juridiska lagar. Så därmed ser jag inte spänningen som en absolut sanning.
Ganesh var den som tänkte utanför boxen, var det så? Mm. Ganesh kanske skulle överleva bättre i det här samhället idag. Mm. Mer flexibel. Men ja, myter återupprepas. Och de gamla används än idag. Men skulle man kunna tänka sig att det finns liksom nya myter nu som är specifika för vårt samhälle, som vi kanske inte kallar myter idag, men som är... det. Frågetecken.
Mattias. Vet, kanske utforskning av rymden kanske. Som en eller mask och sådana som försöker vidga vyerna i utforskaren. Ja. Liksom.
Hur tänker du då? Alltså,
föra mänskligheten framåt. Liksom. Ja. Det är en myt. Alltså.
Just det.
Typ, jag tänkte lite.
Framsteg typ. Ja. Framstegsmyt.
Typ.
Ja.
Och sen så skapas det ju som myter som i lögner.
Mm.
Väldigt fort nu. Och det är ju som ett propagandaverktyg.
Just det.
Mm. Men det är intressant det här med myter, som, alltså användandet av det som ett verktyg. Och många gånger tänker jag att man får liksom så här negativa konnotationer av det. Liksom att det ska användas som ett sätt att miss, alltså förvilla människor.
Mm.
Men jag tänker att myter, det kan ju fungera som ett... alltså ett verktyg är ju neutralt. En hammare är någonting neutralt. Du kan använda det för att typ spika och bygga och så vidare. Men du kan ju lika gärna använda det för att slå in skallen på någon.
Mm.
Så jag tänker, men å andra sidan, jag tror det ligger lite i tiden nu kanske. Att, för det, spridningspotentialen är ju mycket, mycket högre idag. Och därav också lättare att få ut saker och så vidare.
Mm. Mm. Är det svårare att orientera sig bland en miljon olika myter än i några stycken?
För många är det nog det.
Ja.
Det kanske vore bättre att om vi började tänka på information mer lössläppt, eller om man säger. För jag tror vi har ju, som är uppvuxna med att om någonting är på film så är det sant. Och det stämmer ju inte nu för tiden. Allting går ju att fejka med AI och så. Så man såg mer vad man hörde eller vad man såg på film eller bild som en potentiell sanning, alltså som en potentiell myt.
Mm.
Att vi kanske hade varit mer informerade om samhället eller mer väl anpassade till all information som finns ute.
Om man liksom såg allt som en potentiell... Ja, precis. Om man inte...
En metafor för kritiskt tänkande.
Ja, precis.
Vad tänkte du?
Jag tänkte, du var inne på detta med fake news och sånt. Och det kan vara att de kanske slutar lita på vetenskap och universitet. Och kanske Trump blir liksom en hjältekaraktär, nästan en messiaskaraktär. Och då blir det att vissa sådana arketypiska eller gamla mytiska karaktärer återkommer. Eller som att man har någon som syndabock. Han snackar om att minoriteten påstår att de åt husdjur och sånt. Mm. Alltså det är en demonisering, det är inte verkligheten.
Men samtidigt gör han anspråk på sanningen ändå. Alltså han säger det ju med någon sorts med liksom meningen att det ska vara sant också. Ja.
Men det skapar ju en skev bild av minoriteter.
Mm, ja.
Och det är en demonisering, alltså det är en fantasi.
Absolut.
Jag är med, men det används ju av båda sidorna.
Mm.
Så det är ju både de som försöker... Eller ja, det används ju, om man ska ta Trump som exempel, så det är ju både mot honom och för honom. Det är ju... Alla kan demoniseras på det viset.
Ja, han har ett monopol på det.
Går det att spegla sig i honom då för någon? Alltså om han nu är en sån mytskapare, alltså precis som man har speglat sig. Det finns ju en ganska stor grupp som faktiskt ser sig själva i det han pratar om. Tänker jag. Alltså hans väljare då, pratar med
det. Ja, han tar ju människors liksom kanske rättfärdigade ilska över
sina situationer.
Över sina livssituationer och förtvivlan över liksom att den politiska processen inte involverar dem på det viset.
Snacka om att skapa bilder så. Alltså när jag tänker på den här alltså, fabeln eller vad man kallar det som du berättade om med elefanten och de blinda männen liksom. Det är lite samma stil på det liksom. Man får bilder, man får, alltså det tränger in ju. Det tränger ju in i en.
Mm.
Jag tänkte, inte i mig just den berättelsen.
Men och de bilderna är ju så starka att de som man håller inte Trump och hans politiska motståndare liksom till samma standard.
Nej.
För bilden av Trump är så stark att man kan helt bortse från hans brister.
Mm.
Och samtidigt som de bristerna är attackerbara hos hans opponenter.
Just det.
Ett konststycke.
Ja, Kamala Harris var osammanhängande i debatten. Och Trump då.
Fast det tyckte inte jag att hon var faktiskt. Men ja, men det kan man. Ja,
man kan
det finns säkert många som tycker.
Och så vidare.
Okej, vi återkommer strax. Ja, det det börjar faktiskt bli så att programmet lider mot sitt slut. Och det har varit väldigt intressant att stå här med er och prata mytologi och höra lite om Prometheus och lite grann om Campbell och Jung och även lite metaforer och hur var det här? De fem blinda männen, vad är det? Mm. Är det en...
Och en elefant.
Ja, och en elefant. Ja. Hur känner ni? Mår ni bra? Tyckte ni det var kul att prata mytologi?
Roligt ämne.
Mm. Ja, det är mycket att säga uppenbarligen.
Ja, absolut. Så är det ju.
Vi det får... finns definitivt mer att prata om.
Ja, det gör det.
Del två nästa vecka, eller?
Mm. Ja, who knows? Absolut. Tack så jättemycket till publiken som har lyssnat och till alla som lyssnar i efterhand. Och tack till Otto.
Precis.
Ja.
Tack, Tina.
Och Mattias och Vattenmelon. Och tack till dig, Amanda.
Ja, tack själv.
Och alla okända författaren av myten.
Ja, och vi kommer höras igen snart. Får vi se vad vi tar oss an nästa gång. Okej, hej då! Slutsats!